Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu kör vi, Anders, avsnitt 98 med Ronden podcast. Hej.
Hej Christian, och hej alla som lyssnar. Det var ett tag sedan.
Ja, verkligen. Du kan skylla på mig. Lova runt och hålla tunt.
Ja, det är lite av Rondens signum. Vi brukar liksom utlova saker och nystart och nu ska vi köra en gång i veckan och sådär.
Jag vet inte varför det blir så. Det är liksom
sen kör vi diket ganska fort.
Man blir så jäkla entusiastisk och så tänker man, nu har vi flyt här, nu är vinden i ryggen, nu kör vi en gång i veckan. Så det var ju någon månad sedan.
Ja, det håller jag inte där.
Men vad har du att skylla på? Varför har det inte funkat för dig?
Nej, jag har inget särskilt egentligen. Jag har,
men du jobbar mycket, du har småbarn. Jag har inte riktigt sådana småbarn.
Jag blev av med en cykel på jobbet här på Valborg.
Det tog dig 2 veckor att köpa en ny, eller?
Nej, men om vi pratar om motgångar i tillvaron. Men,
nej, men för min del har det varit mycket med min bok, så att jag måste tyvärr skylla på den. Jobbat samtidigt som jag har på föreläst och snackat runt om min bok som har kommit ut. Men du, annars då? Valborg, brände du några fingrar?
Nej.
Var inte vi egentligen runt samma bra som jag såg inte dig? Jag letade efter någon lång stonk, men jag såg ingen.
Nej, jag letade lite efter dig också. Jag jobbade på dagen, men sen så hade vi lite middag hemma och brasa. Det
betyder att du var trött och gick hem tidigt?
Från
brasan?
Nej, jag gick hem som alla andra.
Så att Valborg har varit, var det mer varit? Ja, det har gått en månad som sagt. Nu är det väldigt varmt och skönt och med det, det har liksom varit en ganska dålig vår. Det gick på något sätt från vinter till sommar direkt, eller? Och man märker det att pollensäsongen drog igång.
Har du sett
big
det på,
time.
Har du märkt det på akuten?
Ja, men verkligen. Alla som har allergisk astma, eller alla. Just nu björk är det väl nu som slår ut ordentligt. Så att i förrgår när jag var på akuten så var det många som kom in, hade tungt, svårt att andas, tungt. Svår astma. Lite underbehandlade. Det gäller liksom att ta det där i tid.
Just det.
Börja med sina antihistaminer och inhalationer.
Ja. Innan det blir för mycket symptom.
Ja, men jag antar det, och man ser det på en del små barn här på barnens skola, att det var någon mamma igår och sa, jag måste bli bättre på att liksom dra igång läkemedlen i tid. Ja, men bra. Då kör vi. Jag har en lista med grejer vi ska snacka om.
Christian, såg du i tidningen här att rubriken var Örnsköldsviks sista kirurg? Nu har han slutat.
Ja, och ärligt talat, du skickade det igår tror jag. Jag har bara läst rubriken och blev jättebeklämd. Jag har inte läst mer detaljerat.
Men jag brukar alltid läsa extra om det står någonting om Örnsköldsviks sjukhus. Ja. Eftersom att jag vet att du gjorde AT där.
Ja, jag var där 2 år.
Ja, och det har du pratat om i podden flera gånger. Det var ju en väldigt viktig period för dig som du idealiserar lite grann.
Nej, men vänta. För mig, ja, men vadå? AT-tiden är väl ganska viktig för de flesta
läkare? Den är viktig för alla, absolut.
Alltså, vad gjorde du? Västerås?
Örebro.
Du var i Örebro?
Alltså,
det är väl en viktig period. Man formas ju
väldigt mycket som läkare.
Sen kan det vara mer eller mindre roligt privat och sådär.
Men du kommer ju ofta tillbaka till den tiden som att det var något särskilt.
Ja, jag är nostalgiker, okay, jag förstår.
Och hur ni hade er gemenskap och hur ni tittade på läkarserier på fritiden och sånt där.
Men jag menar, framförallt var det ett jättebra sjukhus att göra AT på.
Ja.
Alltså att börja sin läkarkarriär. Man kom ändå in i jobbet snabbt och så.
Mm.
Med då vissa problem kring handledning och sådär.
Mm.
Men för den kirurgklinik, innan du började berätta om det där, så den kirurgklinik jag kommer ihåg var ju supervälfungerande.
Mm.
Det var de här liksom klassiska kirurgerna, väldigt allmänkunniga, kunde göra allt från liksom, ja, men stabilisera en rupturerad aorta till bukkirurgi och sådär.
Mm.
Och de var säkert liksom subnischade, men känslan var att de kunde väldigt brett.
Mm. Och det finns någonting bra med att jobba på mindre sjukhus som du är inne på.
Mm.
Att man lär känna kollegor och att det är korta beslutsvägar och man löser saker ganska snabbt.
Ja, det här kollegiala ändå som infinner sig, och man tänker som schemaläggning är ett sådant stort problem för både läkare och sjuksköterskor, att man liksom det här solidaritet, att kunna hoppa in för varandra. Så, är det en för stor klinik så finns ju inte riktigt den där solidariteten.
Mm.
En annan kompis som gjorde AT i Västervik och som sen fastnade där och är kirurg.
Mm.
Hon berättar ofta om vilken välfungerande klinik det är och att folk liksom, liten personalomsättning och så.
Men jag tänkte bara, det här med att planera kirurgisk verksamhet och var man ska ha den och hur den ska se ut. Mm. Det är ju inte helt lätt om man bara tänker lite på det.
Nej.
Och det finns ju en ganska färsk utredning som jag tror vi pratat om tidigare av Måns Rosén.
Mm.
Där han skrivit om den högspecialiserade sjukvården.
Ja.
Och det betyder ju i klartext cancerkirurgi ganska mycket.
Ja, just det. Ja, precis, när vi pratar kirurgi. Ja.
Mm. Mm. Och hur ska man då organisera den? Mm. Och då finns det ju liksom studier på studier på studier som säger att volym är ganska viktigt.
Mm.
Och Måns Rosén säger ju att ett sjukhus behöver göra ungefär 100 ingrepp av samma typ per år.
Okay.
Och om man tittar på en enskild kirurg.
Jag tänkte säga det. Det är väl ett sjukhus. Men det beror på om det är 10 kirurger eller 2 kirurger.
Ja, då är han inne på att en läkare ska göra 30 i varje fall.
Ja, det låter
där rimligt. Någonstans.
Ja.
Men det gäller ju då liksom prostatacancerkirurgi och kirurgi för koloncancer och lite sådär.
Kolorektal, ja.
Så det betyder ju att varenda sjukhus med kirurg i Sverige ska nog då inte operera liksom njurcancer.
Nej.
Utan det ska vara vissa som gör det.
Mm.
Men en helt annan sak är ju det här akutkirurgiska uppdraget.
Mm. Mm.
Eller hur?
Som går, liksom, de är ju överlappande och de går lite hand i hand. För när du säger volym så pratar de just det specifika ingreppet. Men för en kirurg är det ju ofta är det också att bara operera väldigt mycket överhuvudtaget.
Absolut, det håller jag helt med om. Men jag tror ändå att det är nog så att gör man en typ av ingrepp många gånger, då blir man ju bra på det ingreppet.
Onekligen.
Så det är nog svårt att snacka bort.
Ja.
Men en annan sak att liksom försöka utforma, det är ju liksom hur ska en akutkirurgisk verksamhet se ut i Sverige?
Ja, och alla komplikationer av de här elektiva ingreppen.
Ja, men alla som får liksom akut ont i magen, och det var en blindtarmsinflammation eller det var ett inklämt brock. Eller
jo, men
det
även
var en
då
inflammerad gallblåsa som behöver opereras bort. Och
precis.
Det här då?
Just det, men även då de ingreppen som du säger elektiva, alltså den prostatakirurgin där som du säger, eller den rektalcancerna och sådär. Jo, men alla komplikationer, eftervård och allt sånt där kring dem då. Det är också en bit som måste. Men det kanske
det också fungerar
med mottagningsverksamhet och någon kirurg som kommer till ett sjukhus en gång i veckan och sånt där.
Mm.
Antar jag.
Men det här liksom akutkirurgiska uppdraget är mycket svårare att veta. Hur ska man se till att det fungerar?
Ja.
För det är ju liksom kanske inte rimligt att någon som har en blindtarmsinflammation plötsligt ska åka liksom 50 mil för att bli omhändertagen.
Nej. Och nu nämner du några såna här kirurgiska ingrepp som då ska vara högspecialiserade. Men jag menar, vad går gränsen? Vad är nästa ingrepp eller tillstånd som om 4 år anses vara högspecialiserat? Just, inte kanske apparna, men
nej.
Galloperationerna.
Ja.
Och hur många centra? Ja, det sa du. Så många ingrepp
ska göras. Om man glömmer Örnsköldsvik för ett tag och sen tittar på Stockholm.
Ja.
Precis. Då har vi det här problemet just nu.
Ja, men för, just det. Ja, men för det, vi har inte pratat ihop oss om det här, men det tänkte jag direkt då, apropå traumakirurgi.
Ja.
Som vi, det kanske vi har nämnt förut, men just att nu med den här intensivakuten på NKS.
Mm.
Dit man egentligen bara ska ha remiss och sen så några fåtal tillstånd som ska komma dit. Det vill säga patienter som redan går på högspecialiserade kliniker på Karolinska.
Mm.
Cancer, neuropatienter etc.
Mm.
Men just traumatologin, traumapatienterna.
Mm.
Då finns det liksom all traumatologi i Stockholm ska centreras till NKS.
Mm.
Och då, där, jag har inte varit där, men du har ju varit på det där. Det är något fancy rum med datatomograf och liksom det är team som kan ta hand om de här patienterna bra. Men jag menar, hur många sådana stora trauman har vi per år eller per vecka? Och då ska de stå och vänta på bara att ta hand om dem där. Var finns en kirurg återigen och en ortoped måste ju liksom operera.
Mm. Nej, men säg att det är, jag kan inte volymerna utan till, men säg att det är, kanske 4-5 trauman per dag till Karolinska i Stockholm.
Är det så mycket?
Jo, men av dem är det kanske ett i veckan som kräver stor kirurgi.
Ja.
Eller hur? Mm. Men det är många som gör illa sig och kommer för undersökning.
Ja.
Men man kan konstatera att det här gick ganska bra.
Mm.
Något ben blev brutet eller sådär.
Ja.
Men det är ju ett problem liksom att man har då tänkt att Nya Karolinska Solna ska vara ett högspecialiserat sjukhus för elektiv verksamhet plus traumakirurgi.
Mm.
Och traumakirurgi är ju, som du är inne på, det kräver ju stora akutvolymer, alltså stor akutkirurgisk volym.
Mm.
Så att man liksom håller uppe kunskapen i att operera och vara i såret och liksom ta hand om svårt sjuka patienter.
Ja.
När det året kommer det här en gång i veckan fallet som kräver operation.
Mm.
Och det där är svårt liksom att få ihop. Hur ska man då göra? Ska man snurra runt kirurgerna på andra sjukhus? Eller bara,
ja, men det vore kul att höra till exempel Luigi Dess är väl där på den där traumanheten. Hur de argumenterar för det här. Eller om det är liksom bestämt ovanför deras
huvud. Jag tror att det är bestämt ovanför deras huvud, om jag får gissa. Men det vet jag inte. Det här är väl liksom ett planering uppifrån.
För det är en sak om du har liksom en 20 miljoner stad eller 10 miljoner stad, Los Angeles eller någonting.
Mm.
Då kanske du kan ha sån här traumaenheter. Det är många trauman så att säga.
Mm.
Men i Stockholm, som du säger, hur många stora multitrauma med neurokirurgisk intervention är
det? Nej, men det är för få. Så att man behöver ju då som traumaintresserad kirurg kunna göra annat för att upprätthålla sin kirurgiska kompetens.
Men argumenterar de för att då kanske det räcker med att man står sen och är, inte vet jag, man tillhör kolorektalenheten och står och opererar övriga tiden liksom i såret.
Nej, men det tror jag inte kolorektalkirurgerna är nöjda med. De vill ju ha drivna personer som är liksom uttalat duktiga på cancerkirurgi.
Ja.
De är inte intresserade av någon traumakirurg som kommer där och liksom försöka operera för att sen så operera trauma nästa dag.
Nej.
Så att det här är en svår nöt att knäcka. Men jag tror liksom att skulle man få om det så skulle man ju se till att ha ett stort akutkirurgiskt flöde med vanliga patienter tillsammans med traumaverksamheten.
Mm. Man kanske skulle lägga traumaenheten på SÖS istället?
Ja, till exempel.
Ja, men du, åter till Övik där.
Ja.
Du sa, du började med att den sista kirurgen, är det liksom den fast anställda kirurgen? De kan ju inte lägga ner hela kirurgkliniken.
Nej, jag vet inte riktigt hur.
Nej, det var bara ett upplägg till diskussion så att säga.
Ja.
Okej. Jag ska upp och föreläsa där höst. Jag får se vad de säger.
Ja, gör det.
Återkommer. Du, Anders, du var just på konferens, eller hur?
Ja, jag var i Madrid på en infektions- och mikrobiologikonferens.
Var den stor? Alltså, när man pratar med människor som inte har varit på någon konferens så vet de inte riktigt vad det där innebär. Det finns ju jättestora medicinska konferenser, kardiologkonferenserna till exempel. Jag tror de bara i Europa kan ges på 2-3 ställen, därför att det kräver så mycket hotell och konferensutrymmen.
Nej, men det här var ju den största europeiska i varje fall, och säg att det var 12-15 000 kanske.
Alltså, det är mycket.
Men sen känns det inte så mycket, för det är inte det att det är 15 000 pers samtidigt där. Men det är på något sätt 15 000 som har registrerat sig och som kanske bidrar med något. Och...
Men det är stora, stora hallar om man går in liksom, och så sätter man sig, så är det 300... Eller...
Det är liksom Älvsjömässan.
Ja, det är Älvsjömässan.
Och så är det lite avdelat, så det finns lite olika mässhallar och sådär.
Jävligt, förlåt, svär, men väldigt svårt att orientera sig kanske.
Mm.
Alltså, och att välja, därför det går ofta 2, 3, 4 parallella spår som man tycker låter lika intressanta.
Man behöver oftast en konferensapp för att titta i den, var man ska gå, vid vilket tidpunkt sådär.
Ja, men jag var på en intensivvårdskonferens i Bryssel några veckor innan du var där.
Mm.
Den var lite mindre, kanske... 5-7 tusen. Men jag tänkte, för jag satt där nämligen och skrev ner i min mobil här lite frågor till Anders.
Jaha.
Jag hade tråkigt på min konferens.
Du försöker du insinuera att jag är en sorts konferensproffs eller?
Ja, men du har nog varit på fler konferenser. Det här var min andra konferens sen du och jag var i Sorrento för 9 år sedan.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så för mig var det liksom en stor upplevelse allt här runt omkring.
Ja.
Så jag tänker, vi lämnar det medicinska där här, för det tycker jag det kan man läsa sig till. Men liksom allting, alla detaljer runt en konferens.
Ja.
Hur var din venue? Hur var själva liksom...
Ja, det är bra att fråga. Alltså själva konferensanläggningen.
Ja, 1-5. Bra.
Jag tyckte den var 4. Alltså ganska lätt att orientera igen då, för att det är väldigt... Det kan vara så att det är så stora som man fattar inte riktigt vad hall A och hall D och var de ligger.
Så det var lite huddingskt liksom, med långa korridorer, så väldigt tydligt.
Ja, det tyckte jag var.
Okej, för då tar jag bara den aspekten, så var min för hemsk.
Asså?
Den här var liksom, den har varit för tydligen utanför Bryssel.
Ja.
Den här konferensen startades av en kille som heter Jean-Louis Vincent för 25-30 år sedan. Det var liksom... privata initiativ. Han är fortfarande den som äger konferensen. Helt bizarrt.
Mm.
Och enligt då...
Ungefär som att det är en privat ägare av Formel 1. Liksom.
Ja, hela cirkusen.
Ja.
Och att han enligt då rykten får 1 miljon euro eller dollar i fickan liksom per konferens. Via då spons och allt för det. Och att föreläsarna, de får själva betalt i sedlar. Cash.
Nej.
Rykten eller inte, eller sant eller inte, men i alla fall, men då har de liksom flyttat tydligen den här venuen från utifrån Bryssel till väldigt centralt.
Mm.
Och då är det väldigt, väldigt centralt, men det är så prångigt, och man kan gå via korridor in till någon skola vid sidan av, och så är det liksom 3 trappor upp vid en liten hiss och mindre små, alltså väldigt prångigt och svårt att hitta helt enkelt.
Men tror du inte att alternativet är att man lägger en sån här sak, jag menar, om vi skulle ta Sverige eller Stockholm som vi kan, då är det ju liksom Älvsjömässan eller Sollentunamässan och sådär.
Ja.
Det vill säga man måste åka utanför city.
Jo, precis. Och det hade folk gnällt på då, så att man kan inte gå ut och käka en falafel på stan.
Nej, för där jag var, det var ju just nästan vid flygplatsen i Madrid var den här konferensen. Och sen fick man ta sig pendel eller tunnelbana in till stan.
Ja. Så det blev inte lika mycket socialt?
Nej, inte där konferensen var liksom. Okay, och en annan svårighet när man är inne på konferensanläggning, det är ju det här märker man som nästan många eller alla misslyckas med, lunch.
Ja.
För att okej, du kan ju dra dit ett antal food trucks, men det är ju nästan alltid underkapacitet på lunchen.
Ja, exakt. Det var en av mina punkter här.
Ja. Det var det,
i iPhone. Nej, men liksom att det var, för det är ganska svårt, det var svårt att komma in ändå, så lite prånger man måste visa, nu var det säkerhetskontroller som man ska visa alla väskor och sånt där. Så man väl kommit in, då vill man liksom stanna där några timmar. Och då fanns det, liksom ett ställe där man kunde få kaffe på.
Det är dåligt.
Ja. Och du fattar ju kön dit.
Ja.
Och i princip några skabbiga mackor man kunde köpa.
Mm.
Och så fanns det någon läkemedelsföretag som hade våfflor.
Mm, populärt.
Den kan vara lång.
Ja.
Så det var så roligt att liksom, de här vuxna människorna som står och köar en halvtimme för att få en tjock fet våffla med någon Nutella på.
Ja, det låter gott i och för sig. Men...
Ja, så maten, man fick liksom gå utanför då, ner på stan för att käka. Men en annan grej som irriterade mig enormt mycket, det var att det fanns väldigt undermåligt med toaletter.
Mm-hmm.
Och även undermåligt med, du vet, bara en sån här grej som kontakter för att ladda datorn eller iPhone.
Men då låter det som att du var på en dålig kongressanläggning.
Men verkligen.
För att där vi var kryllare av toaletter och...
Ja, men det är väl liksom det man tänker på i första eller liksom ledet när man bygger en sån här till anläggning.
Och jag vet inte hur det var på din konferens, men på den jag var på så Det var ju liksom en mässal där läkemedelsföretag och diagnostiska företag och sådär höll hus.
Ja.
Och sen så bygger de upp jättemontrar.
Ja.
Och sen så lockar de ju olika saker av typen kaffe.
Ja.
För att man ska gå dit och prata lite grann och sen så lär man sig något om deras produkt.
Ja.
Men det var också ett läkemedelsföretag som hade eller telefonladdning.
Jaha, okej. Okay.
Så att de hade massor med...
Sladdar?
Ja.
Ja. Nej, men jag menar, det är så,
det är smart.
Det där tänker jag är nästan standard. Att det ska vara så där uppstyrt. Men det är ju inte billigare med konferenserna. Anmälningsavgifterna.
Nej, det är jättedyra.
Så att jag var enormt förvånad över allt här. Och det var som sån sak om att det kostade 2 euro att hänga in i garderob.
Mm.
Men du vet, allting var... ja, du hör ju. En annan grej. När man sitter inne i de här konferenssalarna så har man liksom trängt in sig kanske mitt, man vill ha en bra plats och då är man lite fast där liksom. Vad är det värsta någon kan sitta och smaska på bakom en för koncentrationen?
Ja, oj.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, det vet jag inte. Det har jag inte tänkt på.
Tänk ett grönt, hårt äpple.
Det krasar hela tiden.
Liksom. Det är liksom, först är det smack och sen så det här krasande. Och det tar så lång tid att käka ett äpple om man gör långsamt och noggrant.
Hade du någon sån bakom dig?
Jag hade en sån och jag höll på att få epileptiskt anfall. Det var också på en fördel som jag verkligen ville liksom koncentrera mig på.
Ja.
Så att äpplen borde förbjudas.
Mm.
En annan rolig grej var det här liksom att om man för att, jag vet inte hur det var på dina, men här var det på något sätt någon slags intern, verkar som någon slags intern grabbig tävling om hur snabbt man kunde liksom föreläsa på 10 eller 15 minuter.
Mm-hmm.
Och hur många slides man kunde kasta upp.
Mm.
Det verkar som att alla hade missat någon slags grundkurs i PowerPoint-presentation. Så de liksom rabblade upp 80 eller 40 slides med massa text på. Det var standard. Mm-hmm.
Det är inte så pedagogiskt.
Nej, det var uruselt. Jag pratade med en IVA chef. Hon var också så förvånad över den låga pedagogiska kompetensen.
Ja.
Hur var det hos dig? Var det liksom att om man ändå tagit till sig att man less is more och sådär?
Ja, men det där är ju en sak som man också tänker på. Att hur bra en föreläsare är, det gör väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Alltså om det är någon som är väldigt bra på att presentera saker. Då är nästan föredrag att gå på det liksom lite oavsett vad han pratar om.
Ämnet,
eller hur?
Ja, exakt.
Så att den kan ju lyfta någonting som på pappret man tänker att det där är inte så intresserad av.
Exakt.
Men sen så hör man att här är en superperson som pratar.
Mm.
Och det omvända, om du går in på någonting som du tycker det här kommer jag att tycka är bra.
Ja.
Och så är det då säg någon asiat som knappt kan engelska.
Ja, eller många sydeuropeer. Alltså, jag har också en punkt på min dåliga engelska.
Koncentrera sig och man hör nästan inte vad de säger.
Nej, och för snabbt. Och de sluddrar för de själva liksom inte blir påkomna med liksom att de uttalar ord fel. Så de bara hafsar igenom det.
Det är svårt.
Det är svårt. Och Och en annan jobbig grej är när man liksom sitter på en föreläsning och sen så bygger det på någon slags någon förkortning som man inte använder hela tiden. Ja. 15 minuter rakt igenom. Och som inte har någon aning vad det är.
Ja, men det är jobbigt.
Det var någon som snackade om CRE liksom, och det handlade om antibiotika.
Ja.
Och det kanske du vet vad det är.
Men jag låter som karvapenemresistenta enterobakter.
Det var väl det var, ja. Precis. För jag skrev ner det här CRE, en hel föreläsning, och ja. Så var det massa slides.
Ja.
Och alla förutsätter liksom att här det här vet alla.
Ja. Ja, men det är jobbigt. Det har jag känna igen. Men vad tyckte du liksom... allmänt om att vara på konferens då? Tyckte du liksom att...
Om det är värt det så att säga?
Ja.
Ja, men jag tänkte, det är en bra fråga, den står inte här, men... Alltså jag tycker ändå det, och det är av olika skäl. Alltså dels är det ju här... Det är ändå... Nu gjorde inte jag en massa liksom, nya kontakter och sådär, men det finns i alla fall möjligheter att mingla mellan och liksom fram, innan och efter, på kvällar och sådär.
Ett nätverkande man kan...
Nätverkandet, ja. Och det ser ju framför mig att... Nu var inte jag så proaktiv, men det ser jag verkligen en möjlighet till.
Mm. Ja, men så är det.
Bildade du nya kontakter?
Jo, men högt och lågt liksom. Mm. Man lär känna folk lite bättre som man är lite löst bekant med.
Mm.
Och sen så just att man kan träffa och prata med nya människor.
Mm. Och det låter klyschigt, men det är ju faktiskt så. Man,
det är ju faktiskt så. Ja, så det är ju
därför den här personkemin, det som kanske ibland uppstår, kan ju då leda till någon slags...
Jag kan och man får ett ansikte till ett namn och lite sådär, ja, det tycker jag också är bra.
Ja, men det, en aspekt av det, ja. Tycker jag, för mig var det lite såhär... Jag blev lite starstruck då och då.
Mm-hmm.
För jag har inte varit på konferenser.
Nej.
Och så har jag på med sepsis, blodförgiftning nu under några år. Och håller på lite forskning. Och för mig är det så här, men de här stora artiklarna, Paul Merrick eller...
Så får du se Paul Merrick?
Jo, men det roliga med Paul Merrick var en sån grej. Jag hade bara sett honom någon gång liksom på någon bild.
Mm.
Så jag hade inte riktigt koll på hur han såg ut. Men för mig är det liksom en av sepsisgurorna. Och så satt jag lite halvslö på en föreläsning, just där mitt i. Och Kristoffer, vår gemensamma vän, satt bredvid. Och så, du vet, så kommer mot slutet så är det någon som ställer sig upp och ställer frågor. Och jag hade just trängt mig förbi någon snubbe som satt ganska hafsigt, liksom nerplöfsad i sätet. Så hade jag knappt registrerat honom liksom bredvid mig. Så plötsligt känner jag hur han reser sig upp.
Mm.
Och så här, hi, I'm Paul Merrick.
Mm.
Så då satt jag liksom, du vet, 3 decimeter från honom och bara tittade upp på honom.
Mm.
Och tog inte ett kort.
Nej, men det där tycker jag är intressant för att... Det är liksom både och, att man kan ju få energi av att gå på konferenser.
Ja,
att man liksom blir peppad att själv göra saker när man kommer hem och ja. Så. Men det kan också bli lite av det omvända, att man kan också få dåligt självförtroende när man sitter bredvid en sån och tänker att
ja.
Oj, han gör bra grejer och vad har jag gjort?
Ja, det är sant.
Bara det här lilla.
Ja, men därför
att... Så att det är liksom lite både och det där.
Ja, och några av dem, man fattar till en sån här klubb för inbördes beundran. De hjälper varandra, de är med på varandras artiklar hit och dit.
Jo, men så har jag också.
Att gå från att skrivit liksom 20 artiklar till att skriva 200 artiklar.
Mm.
Det kan ju gå ganska snabbt när man väl liksom får igång nätverkandet och sådär.
Mm.
Och du har blivit docent nu, grattis förresten.
Ja, tack Christian.
Och då kommer du...
Jag kommer höja den akademiska nivån här i podden, tänkte
jag. Helt plötsligt liksom publicerar 10 artiklar om året för en.
Ja, det menar så.
Ja,
ja, nej, men det är ju lite sant att det är ju liksom ett hantverk som går fortare eller lättare när man är inne i det.
Ja.
Och som du säger, att man lär känna människor och kommer in i nya sammanhang och lite sådär.
Man får upp... Och med bara sista kring det.
Ja.
För att Kristoffer, som jag hängde lite med då, en infektionsläkare som vi då kände gemensamt. Jag tyckte han var så modig, för han gick just fram till vissa av de här föreläsningarna efter.
Mm.
Som jag själv knappt skulle våga säga hej till.
Nej.
Och bara frågade, ja, du är den här studien som gjorde det här, bla bla bla. Jag undrar varför du gjorde så och så. Alltså på ett trevligt sätt.
Ja, just det.
Och så märker man att det blir en bra diskussion snabbt. Och,
Nej, men det är väl ett bra sätt att liksom ta för sig och nätverka på det sättet.
Ja, därför vad kan man hända om man får ett nej liksom?
Nej, ingenting. En sak, om man inte är på en konferens,
ja.
Men önskar att man vore där.
Ja.
Då ska man ju skaffa Twitter.
Ja, ja.
För det finns ju väldigt många som tycker om att live-twittra.
Yes.
Och det är ju dessutom så att de twittrar ju om de bästa grejerna.
Ja.
Så det är ju nästa som att man själv har varit där.
Verkligen. Twitter är ypperligt i vetenskapssammanhang.
Ja.
Verkligen. Och det är ju även när man är på konferensen. Det är för typ enda gången jag har använt Twitter nu sista året.
Mm.
Att jag satt och kollade lite vad är det som händer.
Mm.
Och de satt och kommenterade olika föreläsningar.
Mm.
Men du...
Så det är på Twitter du egentligen lärde dig vad det var att titta på?
Kanske. Men du, sista ja. Bara, det var några spanjorer eller italienare som satt bredvid och var väldigt... De satt och snackade om en grej. Och så tittade de så här... Yes, I like azoles. Mm. Var det så berättade om det?
Nej, det var inte jag.
Nej. Och så bara... Yes, you too. I also like azoles.
Ja. Ja, då vet man att de tyckte om, en viss typ assholes. Av en viss typ av svampbehandling då.
Azoler.
Ja, det var roligt, Christian.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Jo, Christian, jag tycker om när vi har något idrottsinslag i podden också.
Ja. Din sportfåne.
Ja.
Apropå komma hit.
Nej då.
En supercykel här.
Nej, men det var ju för att jag fick min stulen på Valborg. Det hedrar, där är ett locket fynd det jag kom hit med.
Det hedrar att du inte sitter i någon sån här tajta, gulsvarta kläder nu. Och nej, jag... klappet cykelskor.
Nej, jag skulle aldrig cykla i träningskläder.
Mm.
Men jo, jag såg det här med den nya hormonregeln inom friidrotten.
Ja.
Du vet, hon är väl sydafrikanska. Caster Semenya, medeldistanslöparen, 800 meter.
Alltså jag känner bara igen bilden, men jag kan inte så mycket om henne.
Nej.
Alltså 800 meter.
Ja, men hon vinner ju i princip allt hon ställer upp i.
Mm.
Och hon är kvinna, men ser ju väldigt muskulös ut.
Mm.
Och hon har ju någon sorts sån här...
Är hon född kvinna eller?
Ja, hon är född kvinna. Mm. Men hon har ju väldigt höga nivåer av testosteron. Mm. Om man skulle mäta det i serum och urin.
Mm.
Och så hon har ju någon typ av hyperandrogenism liksom.
Mm.
Och varför man har det och diagnosen och sådär, det kan jag inte riktigt. Men
nej.
En orsak är väl sån här polycystiskt ovariesyndrom hos kvinnor.
Mm.
Då får man ju höga nivåer av testosteron.
Mm.
Och det gör ju att hon har ju då, i och med det, en naturlig fördel mot andra kvinnor.
Mm. Nu ska vi inte säga att just hon har det, det var bara ett exempel. Alltså hon kan ju ha någon helt annan, någon medfödd variant.
Ja, nej, jag vet inte hennes diagnos så, men att hon har mycket cirkulerande testosteron,
det
är, så är det nog. Så att hon har ju då liksom en fördel mot andra kvinnor som ställer upp där på startlinjen.
Mm.
Då är det nu ett förslag att man ska...
För vad är det testosteronet gör för en idrottsman? Nu låter det väldigt allmän dum fråga. Nej, men jag menar, är det muskelmassan som byggs upp snabbare?
Ja, det är det väl. Alltså, det är ju ett anabolt hormon. Ja. Så att det måste ju, det måste väl framförallt göra att du svarar bättre på träning.
Just det.
Så att du bygger väl muskler på ett annat sätt än någon som har lägre nivåer. Mm.
Och hon ser väldigt muskulös ut.
Ja,
det gör det. Men kondition till exempel, det kanske går hand i hand...
Det vet jag inte.
Som just... epo-doping liksom.
Nej, men, ja, men det är... Alltså du får ju inte högre blodvärde.
Nej.
Och om du får ett hjärta som kan leverera mer cardiac output, det vet jag inte riktigt.
Nej.
Men
det funkar, det är bra just för en 800 meters löperska.
Men det intressanta är ju att det är nu bra för flera idrottsgrenar.
Jag tänkte säga, men kanske inte alla.
Men kanske inte alla. Jag vet inte vad det skulle vara dåligt för. Om du ska välja...
Golf. Nej, men jag vet inte, den här regeln som du kommer till, är den för alla idrotter?
Nej, det lustiga är att den är hittills bara för friidrott och den är inte ens för alla friidrottsgrenar. Den är bara för medeldistanslöpning.
Okay.
Det är inte för sprintlöpning, det är inte för kastgrenar.
Alltså vänta, för det var ju precis det jag menade, att det kanske är så att det inte är så gynnsamt med höga testosteronnivåer för alla idrotter, men just för sprint.
Verkligen. Det måste vara jättelönsamt.
Ja, är det bara för att just hon är aktiv i den?
Jag tror att
grenen.
Det vill göra ett case kring henne.
Men det måste ju sen då extrapoleras till, framförallt uppåt till, alltså sprintgrenarna.
Mm.
Jag menar, huruvida maratonlöpare gynnas av höga testosteronnivåer.
Nej, men
är väl inte helt uppenbart?
Det är väl liksom inte just under själva tävlingssituationen. Nej. Utan det är naturligtvis
träning
och hur du svarar på träningen och hur du bygger upp din kropp.
Jo.
Men så då är förslaget att man ska liksom ta hormonnivåer på... Jag vet inte om det är på alla idrottare eller på dem där man är tveksam om... Ja, men du ser ju väldigt manlig ut.
Mm.
Det vill vi prova.
Mm.
Och om man då har över någon viss nivå, då ska man liksom medicinera ner det,
just det,
som kvinna.
Mm.
Och då är du sen välkommen att tävla med andra kvinnor.
Mm.
Och först så kan man ju, om man tänker på det här lite grann, så kan man ju först bara tänka, ja men det låter ju rättvist.
Mm.
Det är inte något kul att vara kvinna, så tävlar man med Castes Semenya som ser ut som en man och så vinner hon allting.
Nej, men om man är i hennes kläder, hon liksom föddes till det här och ja. Inte hennes fel att hon har höga testosteronnivåer.
Nej, exakt. Och det är dessutom så att elitidrott är ju hela tiden en selektion där man liksom på något sätt...
Någon är längre än
någon
annan.
Är längre, ja. Någon har liksom bättre syreupptag i lungorna från
exakt,
början.
Exakt.
Någon har liksom långa ben.
Så varför just
ben.
Bara testosteron? Är det bara för att det är så tydligt mätbart eller det har sån prompt eller tydlig effekt just på träningen?
Ja, jag tror det.
Men någonstans gjorde man ju samma sak med HB-världen, EPO och hela den biten kring till exempel skidåkning.
Att du får en viss högsta nivå på blodvärde. Ja. Och är det högre än så, då är det något förfens.
Och som du sa, man har inte kollat liksom till dalvolymer i lungorna. Nej. Och sagt att, inte vet jag vad motsvarigheten skulle vara. Nej, men att man, alltså Gunde hade fantastisk syreupptagningsförmåga.
Ja.
Då ska han liksom medicineras ner för att han ska...
Ja, han får springa med en klänning på näsan.
Ja, exakt.
Det är inte bra om man andas både ur näsan och munnen.
Lobektomera.
Ja. Nej, men så att det som kanske först låter som en enkel och rättvis utjämnande åtgärd är ju liksom jättesvår.
Ja,
varför ska man plötsligt gå in och peta i det där?
Nej, precis.
När man liksom tillåter många andra saker?
Nej. Men det är väl då för att de som är idrottsfysiologer, läkare och idrottare generellt är... eniga på något sätt om att det där just testosteronnivåerna har sån tydlig effekt på träningen och liksom slutresultatet.
Och bloddopinghistorien det kan man ju liksom förstå att det är inte bra att injicera erytropoietin som är ett hormon och sen så får du som följd av det jättehöga HB-värden.
Nej, men
och sätter man då liksom någon gräns för att du får ha max 100 50 blodvärde.
Mm.
Men om du liksom tränar på hög höjd,
exakt.
Då försöker du också lura kroppen att tillverka mycket röda blodkroppar och på så sätt få upp ditt HB-värde.
Och där har jag aspekten av att det kan vara farligt med för höga HB-värden.
Eller som Per Elofsson, när han var aktiv, han tillverkar någon typ av syrefattigt rum som han sover i.
Ja. Har du sett några bilder på det?
Ja, då när det begav sig, det var länge sedan nu. Och det är också ett sätt att få upp blodvärdet.
Ja.
Men det är inte genom att liksom injicera ett hormon. Men du trixar och fixar och slutresultatet blir liksom detsamma.
Ja, men som du säger att i grund och botten är ju idrott ojämlikt.
Ja.
Jag menar, som du säger, längd, vikt, alla olika de här fysiologiska parametrarna och förutsättningarna är ju olika.
Mm. Och sen tycker jag kanske att vi ska inte... släppa lös dopingen. Alltså jag är emot att man...
Nej, men hon är inte dopad.
Nej, jag
vet. Det är grejen. Hon är inte dopad. Hon har ju...
Nej, men när jag nu tog upp exempel på hur man kunde få upp blodvärdet utan att ta EPO så betyder inte det att jag tycker att
vi
borde tillåta allt, inklusive EPO.
Nej.
Utan det finns de här liksom inkonsekvenserna i idrotten.
Mm,
de får man liksom leva lite grann med.
Mm.
Men jag tror att det är fel väg att liksom börja medicinera ner hennes testosteronvärde. Det är bara tråkigt för kvinnorna runt omkring som...
Just det. Och nu slår man ner på just det.
Ja.
Och nästa gång är det något annat värde i kroppen som man tycker att det här är ojämlikt.
Mm.
Men jag menar, vem är vi? Vi är inte idrottsfysiologer.
Nej, vi är bara tv-tittare som tycker om idrott.
Du är.
Ja.
Men jag skulle gärna, om det är någon som lyssnar på det här och har någon bra synpunkt på just med testosteronet och att då få ner det hos just henne, maila in till rondenpodcast@gmail.com. Jag är alltså seriöst nyfiken på lite argument.
Mm. Bra.
Tack. Har du astma?
Nej, det har jag inte.
Så du kan nu cykla iväg ut med din orangea crescent här i sommarkvällen.
Det kan jag absolut göra.
Av björkpollen som singlar ner i håret.
Ja, mina hårdpumpade däck kommer rulla ända hem.
Ska de vara hårdpumpade? Går det snabbare då?
Jag vet faktiskt inte det.
Nej, men tack för idag, Anders.
Ja, tack själv. Och tack ni som lyssnar.
Ja.
Det är framförallt det vi ska tacka.
Tack för att ni inte har mailbombat
oss. Stå ut med oss.
För att vi tog paus en månad.
Ja.
Men vi hörs, jag ska inte säga vi hörs om en vecka, utan vi hörs snart igen.
Vi hörs snart igen.
Ja, tack, ha det bra.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.